Det är från Apostlagärningarna 9, vers 1-10. Saul på vägen till Damaskus. Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Man fann några som hörde till vägen. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. När han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack.
Sedan förra söndagen så upplever vi 2 nya saker i gudstjänsten. Dels ska vi under våren prova att fira nattvard varje söndag. Dels ska vi under hela 2014 ha en predikoserie som heter 12 ord att leva på. Hur kan vi uppleva ett liv med Gud dag för dag, ögonblick för ögonblick, som ett sätt att leva? Jag tänker att vi behöver träning, vi behöver praktisk hjälp, vi behöver 12 ord som också blir till denna träning. Och i den här foldern så har du 12 ord som kan ge lite inriktning, lite stadga i din gemenskap med Gud. 12 enkla ord finns här. Du kan ta med dig den då du är på väg hem. Finns i foajén. Och vi kommer att tala ungefär 3 söndagar kring varje ord. Och varje ord har en bön som du kan enkelt lära dig och ha med dig under veckans dagar. Och det här är den andra av 3 predikningar över ordet här. Guds tanke med oss människor är att vi inte ska vara någon annanstans, utan att vi ska få leva här, vakna, närvarande för Guds kärlek, för andra människors behov, för våra egna inre signaler. Hur kan du och jag leva här, mitt i sorg och oro och glädje? I den här folden så möter du 4 årstider. Och vi börjar i enkelhetens årstid, som är vårens årstid. Vi tar ut det lite i förskott. Så vi befinner oss nu i några söndagar framöver också i den första årstiden i en troende människas liv. Och för dig som inte är så van vid att gå i kyrkan, så hoppas jag att du kan få en inblick i: så här kan det vara att leva som kristen, eller att tänka kring kristen tro. Och kanske kommer du också känna igen dig i ditt eget liv. Förhoppningsvis är det så. Så hur kan du och jag leva här, närvarande, vakna, mitt i sorg och oro eller glädje? Hur kan vi leva här? Livet som vi lever dag för dag är fyllt av saker vi skäms över. Livet är fyllt av frustration. Livet är fyllt av olika rädslor som vi bär på. Men allt som vi upplever kan lära oss någonting, för våra liv och vår tro går igenom olika årstider. Så låt säga att du i nuläget upplever en stabilitet i din tro, att allt liksom hänger ihop. Då kommer en period av rastlöshet och instabilitet att följa, för att sen leda till en ny sorts stabilitet, som om de gudagivna årstidsväxlingarna i skapelsen också motsvaras i en människas liv och tro. Och det här hittar vi i Bibelns personligheter, vi hittar det hos filosofer och teologer, vi hittar det i modern psykologi. En människas liv och tro går in i olika årstider. Och det här med trons 4 årstider har varit till stor hjälp för mig Jag vill kunna förstå mitt liv som 16, 24, 36 år som jag har landat i nu. Jag vill förstå min nuvarande situation som ju, precis som alla årstider, inte är idealisk utan, för att citera en känd psalm, har dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Det är så våra liv ser ut. Och nu ska vi tillsammans göra en årstidsresa. Så får vi se om du kan känna igen dig själv i någon av dessa årstider. Och vi börjar då trons årstid med en enkel tro, och det är vår. Och för att vi ska komma ihåg att vi befinner oss i den första årstiden, så kommer det stå här trons årstid, en enkel tro. Den kommer tillbaka strax, för ni ska få ett citat nu av en munk och reformator som heter Johannes av Korset. Han var en person som i sin första årstid av tron upplevde allting extremt. Han beskriver sina olika årstider i sin tro i skarpa kontraster. Och så säger han så här om den första perioden som kristen. Han såg att allt var möjligt, och han sa så här: själen finner sin stora glädje i att länge, ja kanske hela nätter, ägna sig åt bön. Botövningar är ett nöje, att fasta en glädje, mottagandet av sakramenten och andliga samtal är en stor tillfredsställelse, en både lycklig och fruktbar tid. Så säger en person som levde för många hundra år sedan, och ungefär så, fast med lite andra ord, börjar trons resa för många av oss som en lycklig och fruktbar tid, som en intensiv brinnande låga i hjärtat. Ja, vi går tillbaka till det där. Vi lägger tillbaka trons första årstid, en enkel tro. Det är vår. Ljumma vårvindar, knoppar brister, solen värmer. I trons första årstid väcks vi till liv. Och vi upplever ofta hur Gud svarar omgående på våra böner. Och Bibelns ord öppnar sig och ger oss djupa sanningar och tydliga svar på våra frågor. Och om man lever i trons första årstid, så är det lätt att tro att man kommit så här långt och upplever så här mycket för att man är en bra kristen. Och det är lätt att samtidigt se ner på andra som inte har kommit så långt som man själv har gjort. Och efterhand så kommer en övergång till en ny årstid. Och den övergången då, den kan starta genom en känsla av att man är otillräcklig. Trots att man brinner så vet man ju inte så mycket kanske. Och man möter människor som har kommit så mycket längre på trons väg. Och det här kan leda en vidare i ren nyfikenhet in i trons andra årstid. Och trons andra årstid, skulle man kunna säga, innebär en komplex tro. Och nu är det helt plötsligt sommar. Vi gör alltså en snabb övergång här. Och sen kommer vi några söndagar framöver leva just i den enkla tron rätt länge. Men vi gör en översikt på de här fyra årstiderna. Och en komplex tro, det är trons andra årstid. Och nu är det sommar. Och ni vet hur det är på sommaren, det är nästan för varmt ibland. I trons andra årstid så stärks vår tro som ett drivhus. Och vi förstår då att en del av himlen har faktiskt öppnat sig, så att säga. Vi får kontakt med Gud, men hela himlen har inte öppnat sig. Det inser vi. Alltså i trons andra årstid så förstår vi att Jesus gick också vägen till korset. Och vi behöver också göra det. Alltså i tron finns ett element av lidande att acceptera. Men Jesus har också uppstått. Det finns någonting positivt. Det finns en seger att ta emot. Vi börjar kunna se lite av både och. Och i trons andra årstid så upplever vi ofta behovet att förstå den mer mångfacetterade bilden av tro som växer fram. Och så vill vi få en identitet av någon som kan och vet. Vi läser, vi funderar, vi kartlägger. Det här är en viktig period. Det är här man skapar en identitet många gånger som troende. Genom tydliga gränser och genom att hålla hårt i en viss tradition så får man trygghet, lär sig vem Gud är och vem man själv är. Men så växer kunskapen och så märker man att allt som man lär sig inte för en framåt utan bara leder till nya frågor. Och så efter några år då på trons väg kan besvikelsen bli stor. Inte minst av att man möter människor som vet det mesta om Bibeln men samtidigt är inkrökta människor. Känslor av frustration kan leda oss vidare in i trons tredje årstid. Och trons tredje årstid innebär en frågande tro. Och nu har vi nått hösten. Det blåser kyliga vindar och trons tredje årstid handlar nog mest om överlevnad. Vi börjar ställa de svåra frågorna. Vi har börjat se igenom de människor eller traditioner som en gång var auktoriteter för oss. Och om den första årstiden handlade om att möta Gud i glädje och den andra årstiden handlade om att möta Gud i någon form av intensivt lärande, så handlar den tredje årstiden om att möta Gud när han inte behagar att infinna sig alls. Ibland kan denna årstid komma till oss i samband med en svår händelse. Något händer oss som vi inte kan hantera och som tömmer oss på all kraft. Och så i det svåra inser vi att vi hela tiden har varit beroende av både Gud och andra människor. I den här tredje årstiden så genomskådar vi det mesta av till exempel kyrkans felsteg. Vi ser allt som är snett i kyrkan med andra människor och vi kan känna ett starkt behov av att stå fria från just en kyrka eller ett visst samfund. Och så kommer någon ifrån trons första årstid och möter en som är i trons tredje årstid och irritation och frågande möter tvärsäkerhet och övertygelse och det blir en krock liksom. Men även den tredje årstiden har ett slut. Efter ett tag börjar kritiken och frågorna klinga av och så ser man sig själv i spegeln. Och så tänker man, vad var det där för frågor egentligen jag hade? Det är som att man börjar ifrågasätta sina egna frågor och så börjar mörkret lätta lite. Och så ser man med lite perspektiv att den här svåra tredje årstiden har någonstans varit en gåva och så upptäcker man, jag behöver en annan attityd till gemenskapen med Gud. För att kunna växa vidare behöver jag en annan attityd. Och så möts vi av trons fjärde årstid. Trons fjärde årstid innebär en harmonisk tro. Så vi landar här nu, känner ni det? Det är vinter, vi landar lite. Naturen vilar, gör sig redo att spira på nytt. Trons fjärde årstid handlar om fördjupning. I all konst, eller om du tar samhällsförändringar i vår värld, så är smärta en förutsättning för att nå harmoni. Tänk dig i konsten, först musiken eller konstverket som med kamp och smärta formas och sen landar det i något vackert. Eller samhällsförändringen. Först kamp och smärta och sen upplever man friheten ifrån ett korrupt politiskt system som efter mycket kamp är borta. Alltså då vi kommer in i den fjärde årstiden så börjar vi uppleva ett inre lugn, en harmoni. Jag vet inte hur många av oss som upplever att vi är där just nu i tron. Man börjar se att varje årstid har sin skönhet. Man börjar se sin egen livshistoria i ett barmhärtigt ljus. Och det spännande med den fjärde årstiden är att enkelheten i tron är tillbaka. Men inte på ett svartvitt sätt, utan ett mer färgrikt sätt som inte handlar vare sig om dömande eller förenklade sanningar. Den enkelhet man kan uppleva i tron på nytt i fjärde årstiden är liksom kärleksfull. Den vill att alla ska integreras, den är försonande. Och kanske är inte tron lika översvallande som i början, den kan vara det. Men den är åtminstone djupare. Och så ser man i trons fjärde årstid att erfarenheten av Gud är alltid ny. För Gud blir aldrig gammal. Vi kan aldrig vänja oss vid Gud. Han möter oss på nya sätt hela tiden. Och låt mig bara, innan vi lämnar årstiderna, visa ännu en krock. Den som lever i trons första årstid tycker kanske mest att den som lever i trons fjärde årstid och har någon form av harmoni är lite simpel och naiv. Den som lever i trons första årstid har ju ingen annan referenspunkt. Det är inte att gå från fel till rätt, det här med årstidsvandringen. Men det handlar om ett mognande. Den som gått igenom alla årstider kan visa tålamod med dem som kanske är i början eller mitten av trons resa. Man har ju då alla årstider i sig. När man befinner sig i den fjärde årstiden, det måste också sägas, kan man inte gå tillbaka igen. Det finns ingen väg tillbaka för den som har börjat nå den andra eller tredje eller fjärde årstiden. Men man kommer aldrig lämna erfarenheten av tidigare årstider. Och jag har med mig frågan idag i det här med årstider. I just en viss årstid, varför lämnar så många människor kyrkan egentligen? Varför är det så många människor som i en viss årstid lämnar kyrkan bakom sig? För det sker ju för de allra flesta svenskar som är uppvuxna som barn eller tonåringar i kyrkan. Eller kanske senare i livet, så är det många som lämnar. Och jag tänker att ett av skälen är att trons årstider inte alltid får plats i våra sammanhang. Många människor har inte tillåtits att leva i sin årstid under sin tid i kyrkan. Och jag har hört allt för många människor som säger att jag kan inte visa den jag är helt och hållet i kyrkan. Jag måste passa in i en trevlig och städad personlighetsmall. Inget mörker får plats liksom. Och jag tänker att det inte är konstigt att många människor lämnar både tron och kyrkan när man kanske lämnar en komplex tro för att gå vidare in i den tredje årstiden som är den frågande tron. För det finns inte alltid plats att vädra kritik eller tala högt om sin tvivel eller sin ångest. Så när vi nu lämnar genomgången av trons årstider så undrar jag, känner du igen dig på något sätt? Vissa av oss tror jag gör det. Andra av oss sitter och blir lite upprörda och tänker att men så där schematiskt kan man inte tänka sig livet. Jag känner inte alls igen mig. Och det måste sägas att tanken med de här årstiderna som vi följer i den här foldern och i predikningen under ett år är inte att visa ett exakt schema över din och min växt i tro. Ni vet hur årstider ibland kan förvåna oss. Helt plötsligt är det minusgrader och vintern har slagit till och ibland snöar det i maj och vissa somrar kallas som april månad. Och det finns givetvis oförutsägbarhet och överraskningar i trons årstider, men poängen är väl att det är här, för att återknyta till ordet, där du sitter just nu, här i din verklighet, i den årstid som ändå är din oavsett hur den ser ut. Det är här som relationen med Jesus växer, inte någon annanstans, inte i ett annat liv, inte i en annan årstid. Och man kan varken stanna kvar i en viss årstid eller snabbt rusa vidare in i nästa. Man kan bara vara där man är. Ta vara på den årstid man är i och se, vad kan jag lära? För vi börjar ju inte om från början. Du och jag lever ett liv och har med oss mängder av erfarenheter. Frågan är, vill vi envist hålla fast i relationen med Jesus genom varje årstid? Varje årstid som vi inte kan kontrollera. Varje årstid som kommer till oss när du och jag lever i gemenskap med Gud. Och därför är ordet här en helt rätt startpunkt. Bönen som vi snart ska be tillsammans lyder: här är jag Gud. Här är du Gud. Här är vi tillsammans. Så det enda vi kan göra är att erbjuda Gud de som vi är. Till sist, genom trons årstider tror jag att vi alltid behöver ha med oss ett frågetecken. Du och jag behöver ha med oss ett frågetecken. Och med det menar jag en nyfikenhet. Vem är du, Gud? Vem är du, Gud? Åsa läste i inledningen av gudstjänsten om Paulus. Jag ska inte läsa det igen. Jag refererar till det vi hörde innan och det vi läste innan. Paulus faller till marken av ett bländande ljussken på vägen till Damaskus. Paulus är i den första årstiden här. Han har en enkel tro, men på värsta möjliga vis. Inga övriga jämförelser med oss andra som är i den första årstiden. För Paulus är fylld av rädsla och vrede. Han är på jakt för att fängsla dem som inte passar in i hans religiösa system. Men så får han uppleva det där ljusskenet. Och i ljuset där på vägen hör han sitt eget namn uttalas två gånger. Och Paulus fråga där han ligger på marken är: vem är du? Vem är du? Och så får han svaret: jag är Jesus, den som du förföljer. Så i det bländande mötet med Gud så blir Paulus fråga: vem är du, Gud? Vem är du? Det är inte den frågan som vi alltid har med oss om vi upplever ett Guds möte. Vem är du? Alltså, vi vill veta allt, men Paulus blir blind här. Paulus blir blind. Varför blir han det? Jag tror att det kan vara ett sätt för Gud att visa Paulus vad han redan är, men inte förstår att han är. Paulus är ju blind och han går omkring och vill ta livet av andra människor som inte har just hans tro. Han är blind genom sitt falska religiösa system. Han är blind i sitt liv. Men genom den fysiska blindheten som drabbar honom så börjar han vakna upp till något nytt. Han får en nyfödelse genom mötet med den levande guden som gör att allt det han trodde om Gud måste falla till marken. Och det här tror jag är livet med Gud. Gud är alltid närvarande där du är. Och han kan ibland få dig att falla till marken. Det kan du inte göra själv. Alltså, dina bilder av Gud kan rämna då du upplever den levande guden. I bönen, i bibelordet, i lovsången, i gemenskapen med andra så kan du möta den levande guden. Och att leva med den här frågan inför Gud: vem är du? Det är inte att tvivla. Det är en viktig handling i tro. Att bekänna att alla bilder man har fått av Gud under årets gång inte behöver vara sanna. Vi kan sträcka oss mot den levande, verkliga Gud som vi aldrig kan greppa helt och hållet, men som vi kan lära känna. Och så får vi, då han ropar våra namn, säga: här är jag, Gud. Här är du, Gud. Här är vi tillsammans. Du får leva i en obruten gemenskap med Gud, med en ständig inbjudan till Gud att gripa in här i den årstid du befinner dig i. Så den kommer upp här på väggen nu, den här bönen. Vi ska be den tillsammans. Och när du ber den så får du gärna där du sitter öppna dina händer så här under bönen. Det är ett sätt som du kan visa att du vill vara öppen för det Gud vill ge. Den stängda handen är ofta en bild för hur våra liv ser ut. Den stängda handen är en bild för hur vi själva vill kontrollera livet. Vi stänger oss för Guds närvaro. Men den öppna handen är ett sätt att visa Gud: bara du kan fylla min djupa längtan. Bara du kan fylla mina tomma öppna händer. Det kan vara din längtan idag att öppna dig för Guds verk i dig. Det enda vi kan erbjuda Gud är de som vi är. Och vi får komma till honom med öppna händer. Och med öppna händer får du också gå fram till nattvardsbordet. Nattvardstjänarna kommer från och med idag och framöver att ge brödet i din hand. Och det här är något väldigt vanligt som sker i kyrkor över hela vår värld, som vill visa att vi är öppna för Jesu död och uppståndelse. Han har gett sig själv till oss. Då vi tar emot brödet i våra händer visar vi: ja, Gud, jag vill ta emot den uppståndne Jesus Kristus i mitt liv. Ingenting skiljer mig från din kärlek. Så låt oss nu be den här bönen tillsammans. Så om du vill får du redan nu öppna din hand Och det får du sedan göra då du tar emot brödet i nattvarden. Låt oss be.
Här är jag, Gud. Här är du, Gud. Här är vi tillsammans. Amen.